Kapitel 10. Fikon och möss. Elaine kände hur någon bar henne i axlarna och fotlederna upp för en trappa. Hon lyckades öppna ögonen och fixera blicken, men resten av kroppen kunde lika gärna ha tillhört någon annan, så lite kontroll hade hon över den. Till och med att blinka gick långsamt. Det kändes som om hennes hjärna var fullstoppad med fjäder. Hon är vaken, husmor, pep Lucy till och tappade nästan taget om hennes ben. Hon tittar på mig. Jag har ju sagt att du inte behöver vara orolig. Mor Makuras röst hördes ovanför Elaines huvud. Hon kan vare sig leda kraften eller röra minsta muskel. Inte när hon har druckit kaffelrotste. Jag upptäckte det av misstag, men jag må då säga att du kommer väl till pass. Det stämde. Elaine hängde mellan dem som en docka som blivit av med hälften av stoppningen. Hennes bak dunsade i varje trappsteg och hon kunde leda kraften lika lite som hon kunde springa. Hon kände urkällan, men att försöka omfamna den var som att försöka plocka en nål från en spegel med stelfrusna fingrar. Paniken vällde fram genom henne och en tår rann ner för hennes kind. Kanske skulle de båda kvinnorna överlämna henne till vitrockarna och låta dem avrätta henne. Men hon kunde inte riktigt tro att vitrockarna lät kvinnor sätta ut fällor i hopp om att någon HD skulle promenera förbi. Det enda alternativ som återstod var i så fall mörkvänner, och förmodligen mörkvänner som stod i såväl svarta som gula Ayas tjänst. Om inte Ninive hade lyckats fly skulle hon hamna i svarta Ayas våld. Men hon kunde inte räkna med någon annans hjälp med att själv kunna fly, och hon förmådde varken röra sig eller leda kraften. Plötsligt insåg hon att hon försökte skrika, men det enda som kom fram var ett tunt, gurglande gny. Att hejda det tog all hennes återstående kraft i anspråk. Ninive visste allt om örter. Det var i varje fall vad hon påstod. Varför hade hon inte märkt vad teet innehöll? Sluta gnäll. Den lilla resoluta rösten i hennes bakhuvud var påtagligt lik Linis. En griskulting som piper under stängslet drar bara räven till sig när den egentligen borde springa därifrån. Hon gjorde en desperat ansträngning att klara den enkla uppgiften att omfamna Sajdar. Det hade varit en enkel uppgift. Men nu kunde hon lika gärna ha försökt nå Sajdin. Hon gav ändå inte upp. Det fanns ingenting annat hon kunde göra. Mor Makura tycktes i varje fall inte vara bekymrad. Så snart de hade lagt Elaine på en smal säng i ett litet kvavt rum med ett enda fönster, drog hon omedelbart med sig Lucy ut igen utan att ens se sig om. Elaines huvud hade hamnat så att hon såg ännu en trång säng och en hög byrå med ärgiga mässingsknoppar på lådorna. Hon kunde röra på ögonen men förmådde inte vrida på huvudet. Efter några minuter kom de båda kvinnorna tillbaka, flåsande. Mellan sig bar de Ninive som de slängde upp på den andra sängen. Hennes ansikte var domnat och glänste av tårar, men de mörka ögonen, de var fyllda av raseri. Men även rädsla. Elaine hoppades att vreden hade överhanden. När Ninive kunde leda kraften var hon starkare än Elaine, och kanske skulle Ninive lyckas där hon själv gång på gång skändligen misslyckades. Det måste vara tårar av raseri. Mor Makura sa åt flickan att stanna och hastade själv ut igen. Den här gången kom hon tillbaka med en bricka som hon ställde på byrån. På brickan fanns, förutom den gula tekannan, en kopp, en tratt och ett högt timglas. Lucy, se nu till att hälla i dem en halv kopp var så snart timglaset är tomt. Så snart det är tomt, hör du det? Varför kan vi inte ge dem det med en gång, husmor? Gnällde flickan och vred sina händer. Jag vill att de ska somna igen, jag tycker inte om när de tittar på mig. Då skulle de sova som de döda, flicka. Gör vi på det här viset istället kan vi få dem att gå själva när det behövs, med nöd och näppe. Jag ska söva dem ordentligt när det blir dags att skicka iväg dem. De lär få huvudvärk och magknip när de vaknar, men det är säkert inte mer än de förtjänar. Men tänk om de kan leda kraften, husmor. Tänk om de kan det. De tittar på mig. Sluta prata strunt, flicka, sa den äldre kvinnan rappt. Om de hade kunnat det skulle de väl ha gjort det vid det här laget. De är hjälplösa som kattungar i en säck och kommer att så förbli så länge du ser till att de har en dos te i sig. Gör nu som jag har sagt, förstått? Jag måste gå och säga till gamle Avi att han ska skicka iväg en av sina duvor och sedan ska jag ordna med lite andra saker, men jag kommer tillbaka så snart jag kan. Det är lika så gott att du brygger en kanna till av gaffelrotstet, för säkerhets skull. Jag går bakvägen. Stäng butiken. Någon skulle kunna komma instövlande och det duger inte. När mor Makura hade gått stod Lucy kvar en stund och såg på dem, fortfarande vridande sina händer. Sen kilade hon också ut. Ljudet av hennes snörvlande försvann ner för trappan. Elaine såg hur svetten pärlade sig på Ninivs panna. Hon hoppades att det var för att hon ansträngde sig, inte på grund av värmen. Försök, Niniv. Hon sträckte sig själv efter urkällan, famlade valhänt genom ulltussarna som tycktes fylla hennes huvud. Hon misslyckades, försökte igen och misslyckades, försökte igen. Och ljus, försök, Niniv, försök. Timglaset fyllde hennes blickfält. Hon kunde inte se på någonting annat. Sanden rann genom det smidiga och varje korn stod för ännu ett misslyckat försök. Det sista kornet föll och Lucy kom inte. Elaine ansträngde sig än mer, försökte nå urkällan, försökte röra sig. Efter en stund ryckte det i fingrarna på vänsterhanden. Ja! Efter ytterligare några minuter kunde hon lyfta handen. Det rörde sig bara en tum, darrande, innan den föll igen, men hon hade lyft den. Med en kraftansträngning förmådde hon vrida på huvudet. Kämpa, mumlade Ninive med tjock, nätt och jämnt begriplig röst. Hon grep hårt om överkastet under sig och det verkade som om hon försökte sätta sig upp. Inte ens huvudet lämnade sängen, men hon försökte. Det gör jag, försökte Elaine säga, men det lät mer som en grymtning. Sakta lyckades hon lyfta upp handen så att hon såg den och hålla kvar den där. En ilning av segerglädje for genom henne. Fortsätt att vara rädd för oss, Lucy. Stanna nere i köket en liten stund till så... Dörren for upp med en smäll och Elaine snyftade av vanmakt när Lucy stormade in. Hon hade varit så nära. Flickan kastade bara en snabb blick på dem innan hon pep till i pur skräck och rusade iväg till byrån. Elaine försökte kämpa emot, men fast Lucy var liten och klen slog hon lätt undan Elaines kraftlösa händer och tvingade lika lätt in tratten mellan hennes tänder. Flickan flämtade som av en språngmarsch. Elaines mun fylldes av kallt, bittert te. Hon stirrade upp i Lucys ansikte med en panik som flickan delade. Men Lucy höll Elaines mun stängd och strök hennes hals med bister och med en skrämd beslutsamhet tills hon svalde. Medan mörkret slog in över Elaine hörde hon bubblande protester från Ninive. När hon slog upp ögonen igen hade Lucy gått och sanden rann återigen genom timglaset. Ninives mörka ögon var uppspärrade, men Elaine kunde inte avgöra om det var i skräck eller raseri. Nej, Ninive skulle inte ge upp. Det var en av de saker som hon beundrade hos den andra kvinnan. Ninive kunde ha legat med huvudet på stupstocken utan att ge upp. Våra huvuden ligger på stupstocken. Hon skämdes över att hon var så mycket svagare än Ninive. En dag skulle hon bli drottning av Andor, och nu var hon så rädd att hon ville skrika. Det gjorde hon visserligen inte ens i sitt eget huvud. Envist återgick hon till att försöka tvinga sina lemmar att röra sig och vidröra sig där. Men hon skulle vilja. Hur skulle hon någonsin kunna bli drottning när hon var så svag? Och återigen sträckte hon sig efter urkällan. En gång till, en till. I kapplöpning med sandkornen, en gång till. Och nio hann timglaset tömmas utan att Lucy dök upp. Oändligt långsamt nådde hon åter den punkt då hon kunde lyfta handen igen och sen huvudet, även om det genast föll tillbaka. Hon hörde Ninive muttra för sig själv och hon förstod till och med de flesta av orden. Dörren slogs upp igen. Elaine lyfte huvudet och tittade förtvivlat ditåt. men gapade i pur förvåning. Där stod Thom Merrilyn, som hjälten i någon av sina egna sagor, med ett fast grepp om en svimfärdig Lucy med ena handen och en kniv redo för kast i den andra. Elaine skrattade i förtjusning, men det lät mer som en kraxning. Thom tryckte hårdhänt in flickan i ett hörn. Stanna där, annars ska jag strigla min kniv på ditt skinn. Med två långa kliv var han fram hos Elaine och strök undan hennes hår med en oroad min i det väderbitna ansiktet. Vad har du gett dem, flicka? Berätta, annars ska jag. Inte hon, mumlade Ninive. Den andra gick ut. Hjälp mig upp. Måste gå. Thom lämnade Elaine uppenbarligen motvilligt. Han gjorde ånyo en hotfull gest med kniven mot Lucy. Hon tryckte sig mot väggen och såg ut som om hon aldrig mer tänkte röra sig och fick den sedan blixtsnabbt att försvinna upp i armen. Han drog Ninni på fötter och började leda henne fram och tillbaka. De få steg som rummet tillät, hon hängde slappt mot honom och hasade med fötterna i golvet. Det glädde mig att det inte var den här skrämda lilla katten som fångade er, sa han. Om det hade varit hon, han skakade på huvudet. Han skulle säkerligen ha lika låga tankar om dem om Ninni berättade vad som verkligen hade hänt. Elaine tänkte sannligen inte göra det. När jag kom var hon på väg upp för trappan i sån fart att hon inte ens hörde att jag kom efter henne. Det var illa att den andra kom härifrån utan att Julian såg henne. Tror ni att hon har med sig någon tillbaka? Elaine rullade över på sidan. Jag tror inte det, Thom, mumlade hon. Hon kan inte låta för många veta vad hon gör. Om en minut skulle hon kanske kunna sätta sig upp. Hon stirrade på Lucy. Flickan ryckte till och försökte smälta in i väggen. Vitrockarna skulle ta henne lika snabbt som de skulle ta oss. Julian, sa Ninni. Hennes huvud vajade ostadigt när hon tittade upp på lekaren, men hon hade inga svårigheter med att tala. Jag sa ju åt er båda att stanna vid vagnen. Thom blåste irriterat i mustascherna. Du sa åt oss att packa undan provianten. Och till det behövdes inte två man. Julian följde efter er. Och när ingen av er kom tillbaka gav jag mig ut och letade efter honom. Han fnös igen. Det kunde lika gärna ha varit ett dussin män här inne. Men han var beredd att ge sig in efter er ensam. Han binder ynkrygg på bakgården nu. Tur att jag bestämde mig för att rida hit. Jag tror att vi behöver hästen för att få er båda härifrån. Med stor möda lyckades Elaine sätta sig upp genom att undan för undan dra sig upp i överkastet. Men när hon försökte ställa sig var det nära att hon föll platt på sängen igen. Sider var lika omöjlig att nå som förut och huvudet kändes fortfarande som en kudde full av gåstun. Ninev hade fått en något rakare hållning och börjat lyfta fötterna, men hon höll sig fortfarande fast vid Thom. Några minuter senare kom Julian och framför honom gick mor Makura med hans kniv mot sidan. Hon kom in genom en dörr i planket, trodde jag var en tjuv. Jag tyckte att det verkade bäst att ta med henne in. Vid åsynen av dem hade sömmerskans ansikte blivit så blekt att hennes ögon tycktes ännu mörkare och dessutom uppspärrade till bristningsgränsen. Hon slickade sig om munnen och strök oupphörligen över kjolen medan hon kastade snabba blickar på Juliens kniv, som om hon undrade om det inte vore bäst att försöka fly ändå. Mest stirrade hon emellertid på Elaine och Ninni. Hon verkade vackla mellan att svimma eller brista i gråt. Sätt henne där borta, sa Ninni och nickade mot hörnet där Lucy satt med armarna om knäna, fortfarande darrande. Och hjälp Elaine, jag har aldrig hört talas om gaffelrot, men det verkar som om verkningarna går över snabbare om man går. Man kan promenera ur sig det mesta. Julian pekade mot hörnet med kniven och mor Makura ilade bort och satte sig bredvid Lucy. Hon slickade sig fortfarande skrämt om läpparna. Jag skulle inte ha gjort vad jag gjorde, men jag hade fått mina order. Det måste ni förstå. Jag hade fått order om det. Julian hjälpte varsamt Elaine på fötter och höll henne medan de gick fram och tillbaka på det lilla golvet, korsande de båda andras väg. Hon önskade att det varit Tom. Det kändes alldeles för nära med Julians arm runt hennes midja. Order från vem? Gläfs den in i. Vem rapporterar du till i tornet? Sömmerskan såg illamående ut men knep beslutsamt ihop läpparna. Ninnie blängde på henne. Om du inte säger det låter jag Julian ta hand om dig, sa hon. Han är tjuvjägare från Ter och kan locka fram en bekännelse väl så snabbt som någon av vitrockarnas åklagare. Inte sant, Julian? Ge mig lite rep att binda henne med, sa han med ett grin som var så ondskefullt att Elaine nästan försökte dra sig undan från honom. Några trasor att stoppa i mun på henne, tills hon är redo att tala. Lite kokande olja och salt. Hans skrockande skratt fick Elaines blod att isa sig. Hon ska nog prata. Mor Makura satt stelt upptryckt mot väggen och stirrade på honom med ögon som inte kunde bli större. Lucy såg på honom som om han just hade förvandlats till en 8 fot hög trollock med horn och allt. Nåväl, sa Ninni efter en liten stund. Du hittar säkert allt du behöver i köket, Julian. Elaine tittade förskräckt på henne, sedan på tjuvjägaren och så på Ninni igen. De tänkte väl ändå inte på allvar. Inte Ninni. När Ranvin bada, flämtade sömmerskan plötsligt. Nu forsade orden fram med sån fart att de snubblade över varandra. Jag skickar mina rapporter till Narenvin Barda på ett värdshus i Tervallon som heter Uppströmsraden. Avishendrar har hand om mina duvor strax utanför byn. Han vet inte vem det är jag skickar meddelanden till eller vem jag får dem från, och inte bryr han sig om det heller. Hans hustru har fallande sjuka och... Hon tystnade med en rysning. Med blicken fäst vid Julian. Elaine kände när Ranwin, eller hade åtminstone sett henne i tornet. En smal liten kvinna som var så tystlåten att hon kunde glömma bort att hon fanns i rummet. Hon var en vänlig själ också. En gång i veckan lät hon traktens barn komma med sina keldjur i tornet om de behövde helas. Knappast den sorts kvinna som skulle tillhöra svarta Aya. Å andra sidan var Marilyn Gemalfin en av de svarta systrar som de kände till, och hon var så förtjust i katter att hon gärna gjorde sig omaket att ta hand om dem när de blivit hemlösa. När Ranvin Barda, sa Ninni bistert, jag vill ha fler namn, både i och utanför tornet. Jag vet inga fler, sa mor Makura matt. Det får vi nog se. Hur länge har du varit mörkvän? Hur länge har du tjänat svarta Aya? Lucy brast ut i ett uppbrakt tjut. Vi är inte mörkvänner. Hon sneglade på mor Makura och makade sig undan en bit. Åtminstone inte jag. Jag vandrar i ljuset. Det är säkert. Den andra kvinnan reagerade lika starkt hon. Nu såg det verkligen ut som om hennes ögon skulle tränga ut ur sina hålor. Svarta? Menar ni att de finns på riktigt? Men tornet har alltid förnekat. Jag menar, jag frågade när Ranvin samma dag som hon valde mig till kunskapare för de gula. Och det var inte förrän nästa morgon jag kunde krypa ur sängen och torka tårarna. Jag är inte någon mörkvän. Aldrig. Jag tjänar gula, Aya. Gula. Elaine, som fortfarande höll sig fast i Julians arm, utbytte en förbryllad blick med Ninni. Alla mörkvänner förnekade förstås att hon var det, men det fanns en klang av sanning i de båda kvinnornas röster. De var så upprörda över anklagelsen att den nästan övervann deras rädsla. Att döma av Ninnivs tvekan hade hon uppfattat saken likadant. Om du tjänar gula, Aya, sa hon sakta. Varför drogade du oss då? Det var på grund av henne, svarade sömmerskan och nickade mot Elaine. Jag fick en beskrivning av henne för en månad sedan, och den stämmer precis. Till och med hur hon håller hakan lyft ibland så att det ser ut som om hon tittar ner på en. När Ranvin skrev att hon kanske skulle använda namnet Elaine, och till och med kunde komma att påstå att hon var av adlig börd. För varje ord som hon uttalade verkade det som om ilskan över att ha blivit kallad mörkvän blev allt starkare. Du är kanske en gul syster, Men hon är ingen ACD utan bara en förrymd antagen. När Renvin skrev att jag skulle rapportera om hon kom hit och tala om ifall någon annan var med henne. Och försinka henne om jag kunde, eller till och med ta henne till fånga. Och de som var med henne. Hur de förväntade sig att jag skulle kunna ta en antagen till fånga vet jag inte. Jag tror inte ens när Renvin kände till mitt gaffelrotste. Men det var de order jag fick. Det stod att jag till och med skulle riskera att avslöja mig här, där det skulle bli min död, om jag måste. Vänta du bara tills den ärmelintronande får tag på dig, unga dam. Vänta tills hon får tag på er allihop. Den ärmelintronande, utbrast Elaine. Vad har hon med det här att göra? Det var hennes order. På den ärmelintronandes befallning, så stod det. Det stod att jag fick använda vilka medel som helst så länge ni förblev i livet, och att det var den ärmelintronande som sa det. Ni kommer att önska att ni vore döda när den ärmelintronande får tag på er. Hon underströk orden med en nick fylld av räddgad tillfredsställelse. Kom ihåg att det inte är någon som har fått tag på oss än, sa Niniv torrt. Det är vi som har fått tag på dig. Hennes ögon speglade emellertid samma bestörtning som Elaine kände. Gavs det något skäl? När kvinnan blev påmind om att hon var fången tog hennes sturska utbrott genast slut. Hon sjönk ihop och lutade sig håglöst mot Lucy så att de båda kvinnorna kom att hindra varandra från att falla omkull. Nej, ibland berättar när Renvin varför jag ska göra någonting, men inte den här gången. Hade du tänkt hålla oss kvar här, nedsövda, tills någon kom och hämtade oss? Jag tänkte skicka iväg er i en kärra, klädda i gamla lumpor. Inte ett spår av motstånd fanns kvar i kvinnans röst. Jag skickade en duva till Renvin för att berätta att ni var här och vad jag hade gjort. Ferwin Lugay är skyldig mig en tjänst, och jag tänkte skicka med honom gaffelrot så att det skulle räcka hela vägen till Tervallon. Om nu inte när Renvin skickade några systrar för att hämta er dessförinnan. Han tror att ni är sjuka och att Tete är den enda som ska hålla er vid liv tills en ACD kan hela er. Man får vara försiktig när man handskas med läkörter i Amardasia. Och om man botar för många eller gör det för bra så är det snart någon som viskar ACD. Och sen vet man inte ordet av förrän ens hus har brunnit ner. Om det inte händer något ännu värre. Ferrin vet att hålla tyst om vad han... Thom fick hjälpa Ninive att komma närmare så att hon kunde blänga ner på sömmerskan. Och budskapet? Det riktiga budskapet? Du satte inte ut den där signalen i hopp om att lura in oss. Det riktiga budskapet var det som jag gav er, sa kvinnan trött. Jag trodde inte att det skulle kunna göra någon skada. Jag förstår det inte och jag... Snälla... Plötsligt började hon snyfta och klängde sig fast vid Lucy. Den yngre kvinnan höll i henne lika krampartat och båda två gnydde och pladdrade i mun på varandra. Snälla, låt honom inte använda saltet på mig. Snälla, inte saltet. Och snälla. Bind dem, sa Ninif med avsmak. Vi går till nedervåningen där vi kan prata. Tom hjälpte henne att sitta ner på den närmsta sängen och började raskt skära överkastet i remsor. Strax var båda kvinnorna ordentligt bundna. De satt rygg mot rygg, med den enas händer surrade vid den andras fötter och med hoprullade bitar överkast som munkavlar. De grät fortfarande bittert när Tom ledde Ninive ut ur rummet. Elaine önskade att hon kunnat gå lika bra som Ninive. Men hon behövde fortfarande Julians stöd för att inte tumla ner för trappan. Hon kände ett litet styng av svartsjuka när hon såg Thoms arm runt Ninives midja. Du är en fånig liten tös, hördes Linis röst i hennes huvud. Jag är en vuxen kvinna, svarade hon med en skärpa som hon inte skulle ha vågat använda mot sin gamla barnjungfru ens idag. Jag älskar verkligen Rand. Men han är långt härifrån, och Thom är sofistikerad och intelligent, och till och med hon själv tyckte att det lät allt för mycket som ursäkter. Lini skulle bara ha fnyst på det där sättet som betydde att hon inte tänkte finna sig i mer dumheter. Julian, frågade hon tvekande, vad tänkte du göra med saltet och den kokande oljan? Inga detaljer, tillade hon snabbt, bara själva huvudtanken. Han såg på henne en stund innan han svarade. Det vet jag inte. Men det gjorde inte de heller. Det är själva knepet. De fantiserade själva ihop värre saker än jag skulle ha kunnat komma på. En gång var det en hård förkar som bröt ihop när jag skickade efter en korg fikon och några möss. Fast man får vara försiktig. Det finns de som bekänner vad som helst, sant eller falskt, bara de slipper undan vad de nu har inbillat sig. Men det tror jag inte att de här båda gjorde. Det gjorde inte Elaine heller, men hon kunde inte låta bli att rysa till. Vad skulle man kunna göra med fikon och möss? Hon hoppades att hon skulle sluta fundera på det innan det gav henne mardrömmar. När de var framme vid köket hade Ninni redan börjat stapla omkring på egen hand och stod och tittade i skåpet med alla de färggranna burkarna. Elaine var tvungen att sätta sig på en av stolarna. Den blå burken stod på bordet tillsammans med en full grön tekanna, men hon försökte undvika att titta på dem. Hon kunde fortfarande inte leda kraften. Hon lyckades omfamna Cider, men så fort hon gjorde det gled den undan igen. Nu var hon åtminstone säker på att kraften skulle återvända så småningom. Alternativet var alltför förskräckligt för att ens tänka på, och det var inte heller förrän nu hon hade tillåtit sig att göra det. Thom, sa Ninive, som lyfte locken på olika burkar och kikade på innehållet. Julian! Hon gjorde en paus, tog ett djupt andetag och fortsatte, fortfarande utan att se på de båda männen. Tack, jag börjar förstå varför Aisha Dare har sina väktare. Stort tack. Det var inte alla Aisha Dare som hade väktare. De röda betraktade alla män som besmittade på grund av vad de män som kunde leda kraften gjorde. Och en del andra brydde sig aldrig om att skaffa någon eftersom de aldrig lämnade tornet. Och åter andra hade helt enkelt låtit bli att leta upp en ersättare för en väktare som hade dött. Gröna Aya var den enda Aya som tillät sina systrar att binda mer än en väktare till sig. Elaine ville bli grön, naturligtvis inte av den orsaken, utan för att gröna Aya kallade sig för stridens Aya, medan de bruna sökte efter förlorad kunskap och de blå engagerade sig i olika planer, höll sig de gröna i beredskap inför sista striden. Då skulle de gå ut för att möta de nya svartfurstarna, liksom de hade kämpat mot de gamla under troll och krigen. De båda männen stirrade på varandra i ohöljd förvåning. De hade säkert väntat sig en av Ninives sedvanliga utskällningar. Elaine var själv nästan lika förbluffad. Ninive var ungefär lika förtjust i att behöva ta emot hjälp som i att ha fel. Båda delarna fick henne att fälla ut alla sina taggar, även om hon naturligtvis själv alltid ansåg sig drivas av idel förnuft och resonlighet. Hon är alltså klok fru. Ninive tog en nypa av ett pulver ur en av burkarna, luktade på det och smakade med tungspetsen. Eller vad de nu kan kalla det här. Det finns inget namn för det här, sa Thom. Det är inte många kvinnor som ägnar sig åt ditt forna kall i Amadeusia. Det är för farligt. De flesta av dem som finns har det bara som en bisyssla. Ninive tog ut en ränsel i läder som låg längst ned i skåpet och började göra i ordning små knyten av innehållet från en del av burkarna. Och vem går de till om de blir sjuka? En trolldoktor? Ja, sa Elaine. Det gladde henne alltid när hon kunde visa Thom att hon också visste någonting om världen. I Amadeusia är det män som är kunniga i örter. Ninive grimaserade hånfullt. Vad skulle en man kunna veta om att bota någonting? Jag skulle hellre gå till hovslagaren när jag behöver en klänning. Men ens insåg Elaine att hon hade försökt prata om vad som helst utom det som Ormakura hade sagt. En tagg i foten gör inte mindre ont för att man låter bli att tänka på den. Ett av Linis käraste ordstäv. Ninive, vad tror du att det där meddelandet kan innebära? Alla systrar är välkomna att återvända till tornet. Jag får ingen rätsida på det. Det var inte vad hon egentligen ville säga, men hon närmade sig i varje fall.
Tornet har sina egna regler, sa Thom.
Vad Aes Sedir gör, det gör de av sina egna skäl. Och det är oftast inte de skäl som de säger. Om de nu säger någonting alls. Han och Julian visste naturligtvis att Elaine och Ninive bara var antagna. Och det var åtminstone delvis skälet till att ingen av dem gjorde vad han blev tillsagd till närmelsevis så ofta som han borde. Kampen i Ninives inre speglades tydligt i hennes ansikte. Hon tyckte inte om att bli avbruten eller att någon annan svarade i hennes ställe. Listan över sådant som Ninive inte tyckte om var ganska lång. Nu hade hon emellertid tackat Thom för bara en liten stund sedan, och det skulle inte vara så lätt att snubba av en man som just hade räddat den från att bli ivägforslad som en säck med rovor. Det är inte mycket i tornet som går att få någon rätsida på, sa hon surt. Elaine misstänkte att syrligheten var riktad till Thom lika mycket som till tornet. Tror du det hon sa? Elaine tog ett djupt andetag. Om att en ärmelintron hade befallt att jag skulle föras tillbaka, med vilka medel som helst. Det fanns medkänsla i den hastiga blick som Ninive gav henne. Jag vet inte, Elaine. Hon talade sanning. Julian vände en av stolarna och satte sig gränsle över den, med sin stav lutad mot dess ryggstöd. Jag har förhört tillräckligt många tjuvar och mördare för att känna igen sanningen när jag hör den. När hon inte var för rädd för att ljuga var hon för arg. Ni båda. Ninive tog ett djupt andetag, kastade rensen på bordet och la armarna i korsen för att hålla händerna borta från flätan. Jag är rädd att Julian har rätt, Elaine. Men den ärmelintronande vet vad vi gör. Det var ju hon som skickade ut oss från tornet. Ninive lät höra en hög fnysning. Jag tror Svensson som vad som helst. Jag skulle vilja träffa henne någonstans där hon inte kan leda kraften i en timme. Då skulle vi få se hur hård hon är. Lane trodde inte att det skulle göra någon skillnad. När hon tänkte på Svensons befallande blick misstänkte hon att Ninive skulle skaffa på sig en ordentlig samling blåmärken om hennes önskan någonsin gick i uppfyllelse. Men vad ska vi göra åt det? De olika Aja verkar ha kunskapare överallt, och den ärmelintronande själv har sina egna. Vi kanske råkar ut för kvinnor som försöker lägga saker i vår mat hela vägen till Tervallon. Inte om vi inte ser ut som de väntar sig. Ninive tog fram en gul tillbringare ur skåpet och ställde den bredvid tekannan på bordet. Det här är vit hönspeppar. Det botar huvudvärk. Men man kan även använda det till att färga håret svart som natten. Elaine tog sig åt sina rödblonda lockar. Hennes hår, inte Ninives, det vågade hon slå vad om. Men även om hon avskydde idén var den bra. Med lite sömnadsarbete och ett par av de där klänningarna ute i butiken är vi snart inte handlerskor längre, utan två adelsdamer på resa tillsammans med sina tjänare. Som åker i en vagn lastad med tygfärg, sa Julian. Ninives blick visade att hennes tacksamhet för att bli räddad inte sträckte sig längre än så här. På andra sidan ån finns en stallgård där det står en droska. Jag tror att ägaren är villig att sälja. Om ni beger er tillbaka till vagnen innan någon hinner stjäla den, jag begriper inte vad som for i er båda. Att ni bara lämnade den vind för våg. Och om den är kvar kan ni ta en av börsarna. Det ledde till en del storögda blickar när Noy Torvalds droska körde fram till Ronda Makuras butik, förspänd med ett fyrspann. Det låg flera kistor fastspända på taket, och efter droskan gick en sadlad häst i ledband. Noy hade förlorat allt han ägde när handeln med Charabon bröt samman, och nu tjänade han ett knappt levebröd på att utföra diverse sysslor åt änkan Teran. Ingen av människorna på gatan hade sett kusken förut. En reslig, väderbiten kar med långa, vita mustascher och kall, myndig blick. Lika obekant var den mörke, hårdföre lakejen i Tarabons katt som Vik toppade ner för att öppna droskans dörr. Det stumma stirrandet byttes mot upphetsat mummel när två kvinnor med bylten i famnen skred ut ur butiken. Den ena hade en elegant långklänning i grönt siden, medan den andra var klädd enkelt, blått ylle. Men båda bar hucklen om huvudet som hindrade att man såg minsta skymt av deras hår. De nästan skuttade upp i droskan. Två av ljusets söner började gå fram för att förhöra sig om vilka dessa främlingar var. Men medan lakejen fortfarande var på väg upp på kuskbocken smällde kusken med piskan och hojtade någonting om att bereda väg för hennes nåd ett eller annat. Namnet gick förlorat i larmet när de båda sönerna kastade sig ur vägen och snavade omkull på den dammiga gatan. Droskan dundrade iväg mot Amadorvägen, dragen av de fyra galopperande hästarna. Åskådarna pratade ivrigt sinsemellan medan de gick därifrån. Tydligen rörde det sig om någon mystisk adelsdam som tillsammans med sin kammartjänarinne hade gjort inköp hos Rhonda Macoura och sedan skyndat iväg från ljusets söner. Det var inte mycket som hände i Marsedin nu för tiden, och det här skulle räcka som samtalsämne i flera dagar. De båda sönerna borstade av sig dammet, rasande, men kom så småningom fram till att de bara skulle framstå i löjlig dager om de rapporterade händelsen. Dessutom tyckte deras kapten inte om ädlingar. Han skulle förmodligen skicka iväg dem för att hämta tillbaka droskan, vilket skulle innebära en lång ritt i hettan, alltsammans på grund av någon arrogant liten adelsfröken. Om det inte gick att ställa henne inför rätta, alltid besvärligt när det handlade om adeln, var det inte kaptenen som skulle få skulden. De hoppades att ryktet om deras förutmjukelse inte skulle sprida sig och kom överhuvudtaget inte på tanken att fråga ut Rhonda Macoura. Inte långt därifrån ledde Thermy Lugai in sin kärra på den lilla gården bakom butiken. Under kärrans tältduksskydd fanns redan proviant för den långa resan. Rhonda Macoura hade förvisso botat honom från en febersjukdom som tagit 23 liv sistlidna vinter. Men att han gladde sig så åt att få fara ända till häxornas boning berodde på hans gnatiga fru och grälsjuka svärmor. Rhonda hade sagt att det kanske skulle komma någon och möta honom på vägen, utan att säga vem det skulle vara. Men han hoppades få färdas hela vägen till Tervallon. Han knackade 6 gånger på köksdörren innan han gick in, men det var inte förrän han kommit upp på övervåningen som han hittade någon. I det bakre sovrummet låg Rhonda och Lucy på varsin säng och sov, fullt påklädda, fast det var ljusan dag. Han ruskade om dem, men ingen av dem vaknade. Det kunde han inte begripa, och inte heller varför ett av överkasten låg på golvet, skuret ihop knutna remsor. Eller varför det fanns 2 tomma tekannor i rummet, men bara en kopp. Eller att det låg en tratt på Rondes kudde. Å andra sidan hade han alltid vetat att det fanns mycket här i världen som han inte begrep. Han gick tillbaka till sin kärra och funderade över provianten som han hade köpt för Rondes pengar. Sen tänkte han på sin hustru och svärmor. Och när han ledde ut draghästen från gården hade han bestämt sig för att se hur livet var i Altera, eller kanske Morandi. Hur det nu blev med den saken så dröjde det ett bra tag innan en tilltuffsad Rhonda Macoura staplade iväg till Avi Chandras hus och skickade iväg en duva med ett tunt benrör fäst vid ena foten. Fågeln flög åt nordöst, raka vägen mot Tervallon. Efter en liten stunds eftertanke skrev Rhonda ned meddelandet än en gång på en liten pergamentremsa som hon sedan satte vid benet på en duva från en annan bur. Denna duva gav sig av rakt västerut, för hon hade lovat att skicka kopior av alla meddelanden. I dessa hårda tider fick en stackars kvinna klara sig bäst hon kunde, och det kunde knappast göra någon skada, inte med det slags rapporter som hon skickade till Narenwin. Hon undrade om hon någonsin skulle få bort smaken av gaffelrot ur munnen och tänkte att hon inte skulle ha någonting emot ifall meddelandet vållade kvinnan som kallade sig för Ninive någon liten skada. Avi, som i vanlig ordning stod och lukade ogräs i sitt trädgårdsland, brydde sig inte om vad Rhonda gjorde. Och precis som vanligt tvättade han händerna och gick in så snart hon hade gått. Hon hade lagt en större pergamentbit som skrivunderlag under de tunna remsorna. När han höll upp pergamentet mot eftermiddagssolen kunde han se vad hon hade skrivit. Strax var ännu en duva på väg i ett tredje väderstreck.